Är du med där?
Vrålhångel.
Jag är så jävla taggad.
Yo, och välkomna till hiphop-podden. Jag bara skojar. Det här är Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi sitter här på poddstudion i I Like Radio. Här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med förbandet till Eminem, nämligen Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Hallå!
Yo, man!
Yo, diggity dog.
What up, bitches?
Jag försöker bli lite mer modern.
Och du valde Eminem här.
Ja, jag fick panik.
Hur tänkte du då? När det finns A$AP Rocky.
Ja, du kunde ju droppa ett Lil Pump till exempel.
Mm. Okej, okay. Jag gjorde inte det.
Tilltala kidsen. Mm.
Latin Kings.
Latin Kings är för alltid heta.
Absolut, farfar. Ja.
Det senaste jag minns av hiphop. Nej. Ja. Nej, jag skojar.
Gussen på bussen.
Oh, ja. Men det är så jävla bra rim. Det var fint väder.
Snubben trodde han var cool.
Ja, just det, så är det.
Mycket bra.
Han trodde han var jättecool faktiskt. Idag ska vi förvånansvärt inte prata om svensk hiphop från tidigt 90-tal, vad man än tror. Vi ska prata om vin och sprit.
Ja. Fy fan vad gott.
Hurra.
Knäpptyst.
Ja, alla bara, ska vi prata om det?
Man hör bara så här.
Det är rätt ovetande i ämnet.
Men jag har ju förberett grönsaker. Vi skulle egentligen haft med en gäst idag. Mm. Som heter Bengt Fritjofsson. Kändis sommelier. Jag har varit med på Nyhetsmorgon och presenterat vin. Och en av Sveriges mest liksom framstående vinmänniskor. I alla fall medialt.
Ja, han har ju en populär imitation gjord av Robert Gustafsson. Bland annat i parlamentet. Som jag kommer ihåg från tidigt 2000-tal.
Okej. Men istället för Bengt Fritjofsson så har vi Bengt Fritjofssons son här, Jens Fritjofsson.
Va? Fyra solar!
Ja, och det är ju väldigt, väldigt roligt för han har ju varit med i podden från dag ett.
Ja.
Och bland annat Charlie förstod ju inte det från början.
Nej,
att jag var med.
Att du var med och inte
fattade vad det här för skäggig figur.
Det som är kul är att ni är extremt lika. Din pappa behöver inte göra DNA-test för att säkerställa att han är din far.
Nej, men så är det ju. Och det är väldigt ofta som att folk bara går fram till mig på stan och frågar efter vintips.
Är det så?
Ja, det händer.
De bara luggar i skägget, ja, och bara, du, jag ska käka lite vilt här ikväll.
Ja. Vad kan du rekommendera till en Marabou-chokladkaka? Ja.
Men jag tror att det här bottnar sig lite grann i att min pappa alltid varit väldigt generös med att ge vintips till allt. Alltså, jag har ett litet kort exempel. Vi skulle åka iväg till Småland, jag, pappa och min äldre syster. Och så sitter vi klockan 06.30 på T-centralen, eller centralstationen snarare. Och vi ska precis beställa en kopp kaffe. Då kommer det fram en uteliggare. Tjena, Bengan. Och pappa, ja, hej. Du, jag har träffat en skön brud här och jag tänkte jag skulle bjuda henne på en flaska vin. Jaha, okej. Okay. Vad har du för budget? Ja, jag tänkte lägga en 70-80 spänn. Och pappa, ja, 70-80. Ja. Du, gör så här. Lägg på 20 spänn till och så köper du vinet XXX istället. Så kommer du och din tjej ha en fantastiskt trevlig upplevelse. Och jag gillar det.
Alltså bara, fy fan vad mysigt.
Ja, men han bara, tack ska du ha Bengan, tack ska du ha. Alltså,
det är fantastiskt.
Bengan!
Det är underbart.
Jag har känt honom mindre än 4,5 minut och bara Bengan!
Ja, men det... Ja.
För liksom 100 av 100 andra kända vinmänniskor skulle ju försöka utföra någon typ av exorcism mot den här. Alternativt springa därifrån och tro att man har blivit mördad.
Lite så.
Så det är jättestor eloge.
Ja, men jag gillar det att han har alltid, men det kan ju vara för att han kommer från enkel bakgrund. Mm.
Men din enkla bakgrund, Jens, vad är din liksom insikt och bakgrund inom vin?
Ja, det är väl lite ryggkrål i pappas vinkällare från ganska tidiga år. Vi hade ett system hemma där flaskor som låg med korken utåt fick man inte dricka. De som låg med botten kunde man. Jag bröt mig in i vinkällaren stup i kvarten. Och pappa ville ju inte att jag skulle dricka någon Cheval Blanc eller liksom 62. Jag fick ju ta någon flaskor.
Du fick ta 65-an.
Nej, men det är klart att det föds ett intresse ganska tidigt när väldigt mycket revolverar runt just vin och kultur och dryck och mat och sådär, att man tycker det är kul. Hade det varit, min pappa hade varit bilmäck, hade jag förmodligen älskat bilar. Det blir lite sådär.
Mm. Fantastiskt.
Ja, tack och lov så var det mer
avancerat.
Ja.
Men har du jobbat något med vin?
Jag har jobbat kommunikativt i vinsvängen i 20 år och marknadsfört viner, jobbat strategiskt med utveckling, varumärkesutveckling inom dryckesbranschen. Både för bryggerier och för vinimportörer och lite sådär. Så att...
Också förtärt en och annan vinflaska.
Du, det har ju bara hänt. Ja. Ju närmare man kommer själva produkten, ju bättre blir man. Så att, ja, tycker att man ska research. Research is very important.
Mm. Research is key.
Ja. Ja, men så är det. Ja.
Jesper Borgenstrand, kommer du kicka oss?
Ja, förlåt, jag försökte klämma fram en rap. Nej, men... Jag tänker att vi ska börja den här kavalkaden med en riktig klassiker. Mm. När man pratar vin och så finns det ju ett exempel som alltid kommer upp och som nästan alltid har hänt någon som har jobbat i servering eller med vin. Och jag har ju faktiskt varit med om den här historien och det har varit med på Facebook-sidan Hänt på restaurang. Det här var alltså middagsservice och en gäst säger: "Hej, en flaska husets vita, tack." Ja, jajamän. Jag springer och hämtar och visar flaskan och häller upp en liten smutt så gästen får smaka. Och gästen nästan spottar ut: "Nej, usch! Är det här Chardonnay?" Nej, det är en Viognier, så det är en annan druva. "Nå, men alltså det smakar ju Chardonnay i alla fall. Och jag gillar inte det. Jag kan ta en flaska Chablis istället."
Men det här känns som en gång för alla nu till hela Sveriges lyssnarkår som lyssnar på oss. Det är Chardonnay i Chablis.
Da-da-da-da.
Och bum, bum, bum.
Den är oekad.
Ja.
Det är väl det som är skillnaden, kan man tycka, mot många andra chardonnayer.
Men kan du svara på den här frågan, Jens? Någonting som jag alltid har varit lite förundrad över. Varför hatar folk på chardonnay?
Jag tror att det har när amerikanerna började trycka ut ABC, som vi kallar för Another Bloody Chardonnay.
Okay.
Och det var ju, de ekade de här lite för hårt, så det blev för svullstyggt.
Och det här har satt i sig, så nu hatar i stort sett majoriteten av jordens befolkning chardonnay.
Om jag ska vara helt ärlig, vem hatar chardonnay? Känner ni någon som gör det?
Ja. Jag visste inte ens att det här var en issue.
Nej, det är väldigt vanligt på restaurang framförallt, att jag kan dricka i stort sett vad som helst, om ni, förutom chardonnay.
Ja, det kanske är lite så här, jag kan lyssna på precis allting, förutom kanske Sven-Ingvars.
Hatar du på Sven-Ingvars? What a deuce?
Ja, men det kan ju vara lite, gå lite trender i sånt här också. Mm.
Men det kommer egentligen från jänkarna som skruvar till det där
som,
lite.
Som fuckade upp chardonnay där i några år.
Mm. Vad tråkigt det är.
Another bloody chardonnay, det uttrycket bytte ut mot ett annat ABC. Att folk ville ha ABC. Anything but chardonnay.
Alltså.
Så, och det här var ju också i samma veva som den här vinrullen. Vad heter den? Sideways.
Mm. Ja.
Där snackar de ju ner på Merlot.
Just det.
När druvan Merlot och tycker det är piss. Och så höjer de till skyarna Pinot Noir istället.
Mm.
Och då, försäljningen av Merlot slog ju botten.
Så sjukt.
Det var ju inte en enda människa i USA som ville köpa det. Och försäljningen av Pinot Noir slog som en raket upp i rymden. Alla skulle ha Pinot. Tack vare den här filmen. Det var liksom en jävligt stor grej när den släpptes runt 2003.
Ja, någonstans där. Men på riktigt, det är så sjukt att det har sån impact.
Mm. Shit, ja.
Vilken jävla grej. Men hur var försäljningen då innan av Pinot Noir?
Ingen
år. Alltså, låg den på typ 10 flaskor om året och nu är det 17 miljarder?
Nej, inte så. Utan Pinot har ju alltid varit en väldigt populär grej. Men du drack ju väldigt mycket Merlot i USA. Merlot är lite enklare att odla.
Det är en ifyllnadsdruva i många viner. Eller utfyllnadsdruva.
För er lyssnare du, så kan jag ju bara berätta att mina kunskaper inom det här ämnet är så pass begränsade till att jag bara vet att man stoppar det till munnen och dricker. Det är ungefär där mina kunskaper om dryck ligger.
Då får du se det här lite som utbildning.
Det här är total utbildning för mig, så att ni får ursäkta mig ifall jag verkar lite korkad när det kommer till det här ämnet.
Men jag vill inte ta oss tillbaka till det här ämnet, men har ni testat den här Another Bloody Chardonnay?
Nej, det är ju bara uttrycket.
Liksom. Det är bara ett uttryck. Jag trodde det var liksom en flarra man kunde...
Det är skitkul.
Det är svinbra.
Men det finns ju något som heter Fat Bastard. lite åt det
Fat Bastard. Mm. Om du jämför det här med en kvalitetsvin, typ en Chill Out eller en Somsin, hur står den sig?
Ja, men det här handlar ju om att folk var trötta på att dricka samma typ av vin hela tiden. Mm. och bara vill ha något annat.
Men det som är kul i det här är att många druvor har sin egen unika karaktär. Och att man kan känna så här, wow, det här är en Chardonnay. Det här är en Albarino. Eller att man liksom kan, om man har lite erfarenhet och ganska normal sensorik egentligen, hitta det man tycker är gott.
Men du som har bra mer avancerade smaklökar än vad jag har, kan du förnimma smaken av en sån här flaska som du nu nämnde?
Ja.
Kan du känna den direkt i paletten i...
Ja, men man kan ju säga att vissa druvor har ju väldigt, väldigt tydlig karaktäristik. Så att det kan man absolut känna.
Som, ungefär som att jag kan känna...
En Sauvignon Blanc är väldigt mycket så här, krusbär.
Och du kan känna den utan att dricka det liksom?
Ja, man kan känna det direkt när man doftar på vinet egentligen.
Jag kan ha så ungefär med Coca-Cola och Sprite.
Ja, men
det blir ungefär samma för dig när det kommer till vinet.
Men det kan ju också
otroligt.
Ha lite grann med erfarenhet att göra. Du kanske har druckit mer Coca-Cola och Sprite. Nej.
Pongel, vill du föra oss vidare i vår unika show här?
Jo, det kan vi göra. Det här är en inskickad story av Ellen Andersson till Hänt på restaurang. Hon jobbar på någon större servering, konferens. Och då kommer det in att det är en tjej som är allergisk mot allt vin förutom champagne. Jag tyckte den var fin.
Det är bra ju. Om man nu ska vara allergisk eller inte, så är det ju rätt upplägg.
Ja,
ja verkligen.
Jag är allergisk mot allt vin under 200 spänn.
Ja. Det måste jag fråga dig. Passa på att fråga. Är dyrare bättre generellt när det kommer till vin?
Ja.
Det är det?
Ja.
Okej, okay. Då har vi ju jättemycket att prata om här.
Nej, men så är det ju, faktiskt.
Jag ser ju framför mig att din vinkällare liksom bångar med såna här 100 000 kronors flaskor.
Nej, det finns inget självändamål att dricka dyra viner, men det finns ett ändamål att dricka prisvärda viner.
Men kan man säga, nu ursäkta att jag avbröt hånga där, men kan man säga att vid en viss summa pengar, säg 1000 uppåt, så kommer inte en... som inte är vinkännare, känner någon skillnad?
Du kan gå längre ner.
Det är så.
Ja, jag tror att det där med när de börjar närma sig 1000 där, då är det någonting annat värde i flaskan. Att det är en årgång som är speciell, eller att det finns ett väldigt begränsat antal, eller att det är någon kines som har fyllt på den och fuskat lite.
Ja. Men, så här, om man, men för den som bara vill ha en bra flaska vin, man kan öka lite pris, men över en viss grad så kommer du inte känna någon så här exklusiv skillnad.
När jag bjuder hem vänner på middag, vilket händer 2 gånger om året.
Då, ja, tack.
Alltså, hur som helst, då kan jag ju lätt tänka mig att investera 150 spänn per flaska.
Mm.
Men det finns ingen anledning att gå upp högre där om du inte ska ha någon sån här, nu ska vi köra en bara Cab Sauvignon specialare här, eller, men bara det så här conversational, ha kul viner och ändå få den här upplevelsen, för det är den man är ute efter ofta.
Ja.
Att man vill att gästerna ska tänka, wow, vilket gott vin.
Och så vill man bli lite full.
Det är ju det. Alltså jag menar, det där ska vi inte liksom sticka under stol med. Det här är berusningsmedel.
Mm. Oja, det är vi alla bekanta med.
Jag ska inte sticka under stolen med att om jag går på systemet och köper vin, så köper jag oftast jävligt dyra viner. Jag har ingen aning vad skillnaden är egentligen, men generellt sett så jag har inget problem alls med att pröjsa 450 spänn för en flaska vitt.
Nej.
Och sen ha det hemma och säga, det är kul. Mm. Men jag skulle inte känna skillnad på det 450 kronors vinet mot en bag-in-box förmodligen.
I ett provningssammanhang så skulle du...
Ja, kanske. Men...
Där har du helt rätt, Jesper. Därför att just det här att prova parallellt en bag-in-box och ett 300 kronors vitt vin, så här, det är en jätteskillnad. Det märker du direkt. Men att bara dricka det ena eller andra, då kanske man inte riktigt landar där i jämförelsen.
Nej. Vad kan man säga generellt då, mer för att få ett finare vin? Är det sockerhalten i det, alkoholhalten?
Hantverket, men framförallt att billigare viner oftast innehåller mycket tillsatser, och framförallt då alltså socker per liter. Om vi pratar röda viner så har vi de här 9-11 gram socker per liter.
Är det mycket?
Det är mycket, och då smakar det syltburk, och det tycker många människor om. Men det, och om vi nu pratar om, jag vill ha ett drickbart vin för 89 spänn som smakar drottningssylt. Ja, här har vi den. Ja, men då, det blir ju en kioskvältare. De här lite dyrare är oftast lite finare i kanten. Det är lite mer hantverksmässigt. Det kan till och med finnas så här små, inte defekter, men det kan finnas en liten kartighet. Det kan finnas någonting som är terroir och som smakar för en normal konsument lite off.
Ah.
Det är inte helt ovanligt.
Men så en flaska shut the fuck up till exempel. Chateau efter papp.
Ja, tack.
De ligger runt 3%, under 3%.
Ja, någonstans där.
I sockerhalt. Mm. Och det är bra.
Ja, och tar du då en passito eller något liknande från Italien.
Vad sa du? Despacito?
Nej.
Tack, ja tack.
Passitovin, alltså som appassimento, ripasso, de här som är lite som har torkade druvor och lite extra sötma sådär. De ligger på runt 9-11 gram socker. Och det blir sött och gott.
Men när vi ändå pratar om pris här, grabbar, så tycker jag att vi kan röra oss vidare i programmet. För när man pratar om vin så kan man komma upp lite i prisklassar, om man säger så. Vet du vilket världens dyraste vin är, Jens Frithiofsson?
Ja.
Berätta för oss.
Jaha, okej. Okay. Du skulle berätta för mig. Men okej. Okay. Världens dyraste vin är ju Romani Conti 1945.
Vad får man ge för en pava med sån kärlek?
50 pesetas. Nej, 5 miljoner kostar.
5 miljoner. Ja. Jag har faktiskt exakta
kronor! Priser.
Ja.
Ja.
Jag har exakta prislappen här. Du får betala $585,000 för den här flaskan.
Aha.
Och då frågar vi dig, Jens, är det värt det?
Det är det absolut inte. Nej, det är fan ren idioti. Det är fucking bananas. Möjligtvis om du ligger för döden och har 5 miljoner liksom, liggandes precis vid sidan av sängen.
Då kan du hälla ner dig i droppen du har i armen.
Ja, men lite så. Nej, jag tycker det där är bara löjligt.
Du har inga planer på att införskaffa soppflaskor.
Men det är väl ungefär som det kan vara ett konstverk som du tycker ser ut som ett svart streck på ett blåbotten som är övervärderat till 25 miljoner. Jo, men då är det marknaden sätter det priset. Då är det liksom,
men kostar den här flaskan allt? Det är 5 miljoner. Kostar den 5 miljoner även 1945?
Nej, gud nej. Men den kostade väl det för lite drygt 2 år sedan när det såldes en 45a.
Mm. Hur många såna här flaskor finns det då kvar?
Vet inte.
Men det är
inte
är det rimligt att det finns 20 kvar eller finns det 20 000
nej,
flaskor?
Nej, gud nej.
Kvar?
Det här är ju krigsårgångar i Frankrike. Då härjade ju ett grannland runt där i vingårdarna.
Jag tycker faktiskt vi kan hänga ut nazisterna här. Det
är ett land i Europa.
Ja. Törstiga tyskar var på plats där. Ja. Då murade ju många vinproducenter in hemliga vinkällare. Och bara som en liten parallell till det här. Så det finns ju vinimportörer och så finns det vinhandlare. Och vinhandlare är ju lite mer snobbiga sådär. Och de jobbar lite grann med individuella flaskor. Men då gäller det att hitta individuella flaskor som är lite spännande att sälja.
Mm.
För det här gör man sen på auktion och för en begränsad skara människor. Så.
Mm.
Men då, jag känner en bekant till mig som jobbar med det här. Och han hade fått nys om att det fanns en tobakshandlare på Place de l'Opéra i Paris. Som hade en vinkällare, bara så här. Lite märkligt.
I kiosken då?
I kiosken, i tobakskiosken där.
Oj då.
Han gick dit, och i det här sammanhanget tillsammans med min far, för det är han som har återberättat det här för mig. Och så går de fram till den här mannen, lite äldre, så här, du, vi är intresserade av vin. Ja, ja. Ni ska inte köpa en lott? Nej. Ja, vi är intresserade av vin. Jaha, hur intresserade är ni av vin? Ja, så var de ju tvungna någonstans att visa att det fanns ett seriöst vinintresse där. Då sa han så här, välkommen ner i hålet. Då har han bakom kassan ett runt hål i golvet med en vanlig steg i. Så okay. Då fick de kliva ner för den här stegen, ner genom det runda hålet, och där under var en igenmurad vinkällare.
Wow!
Som var alltså som lite hangarstor med bara bordeauxer från krigsåren. Och så att där började de ju rafsa ihop Mouton Rothschild, Latour, Cheval Blanc, så här, lite finare flaskor från omöjliga årgångar.
Jesus Christ.
Så att det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt.
Men det där är ju så här en på miljonen find.
Definitivt.
Det finns inte riktigt.
Nej, det är svårt att göra den där grejen igen, tror jag.
Det är, det är inget som du hittar på liksom en glömd hylla på Systembolaget.
det här är ett filmmanus.
Fan, Romain Conti från 38 för 200 spänn. Wow!
Vad är det dyraste ni har beställt in en flaska vin och har det varit värt det?
Jag kan inte säga att jag har beställt in. Däremot så har jag en historia från norra Norrland när vi hade ett sällskap som bodde på grannhotellet. Och en dag så kommer det fram en tjej som ju då jobbar på det här grannhotellet och säger, vet ni vad? Den här familjen skulle jättegärna vilja komma och avnjuta er kvällens, som jag tror kanske den här kan vara fläskfilé med B och doja och lite plugg på det där.
Nice.
Ja, och jag säger, men absolut, så är de hjärtligt välkomna. Och så säger hon att de kommer ha med sig en egen flaska vin till er. Och då förklarar det att om de ska få med sig den här så måste jag köpa den här flaskan från dem i dörren. Och sen får jag då sälja den tillbaka till dem vid bordet. Ja, absolut. Så kommer den här familjen. och har med sig flaskan i handen då. Så jag bara rycker den direkt och så håller vi på lite där. Så visar hon till bordet, går och knappar in i kassan och gör klart. Blänger lite på flaskan. Chateau Levis från 1964.
Vad köpte du den för?
Jag köpte den för en krona, tror jag.
Och sen går du ut genom dörren bara?
Ja, sen så den tillbaka. Men jag tror jag kollar upp det där. Jag tror att det är närmare 100 000 för en sån flaska där i krokarna. Eller har du?
Nej, jag har ingen aning.
Nej. Vi ska kolla på det. Ja. Oj, se där, vad trevligt.
Men ni som jobbar på krogen, är det ofta så att ni springer på folk som vill ta med sig eget vin? För det finns något som heter korkavgift, va? Eller är det någonting jag har drömt?
Jag känner inte till, men jag vet att du får inte ta med någonting in på krogen om restaurangen då inte tillåter, och då måste köpa den från dig först.
Just precis, det måste ju tillhöra restaurangens inventarier för att du ska kunna få sälja en del.
Men det är en symbolisk summa, obviously.
Ja, och så här som Charlie håller på, vet jag inte riktigt om man får göra.
Nej, ju mer jag tänkt på det där så kanske inte riktigt var okej. Men på något sätt så måste man kunna redovisa att restaurangen har ägt flaskan innan man säljer tillbaka den.
Kan man gå in med två stora systembolagskassar med sig in på restaurang?
Det kommer du få nej i dörren på, kan jag berätta för dig.
Det är så?
Ja. Mm. En restaurang kommer rimligtvis inte att köpa din kung på långburk och sen sälja tillbaka den. Utan,
köper ni hela kassen för en tia?
men jag tänker så här, det är inte helt sällan man har varit på Systembolaget och så är det någon som säger, du fan, häng med ut, vi ska käka tidig middag här på restaurangen på hörnet. Mm. Och så går man där med sina systemkassa och tänker, vad fan, det här kommer bli problem.
Du kan ju be om att få lägga in dem i fråga om de kan förvara de åt dig, så att du inte liksom
har dem vid bordet.
Korkar upp dig själv vid bordet.
Egentligen så får ju inte en restaurang ha alltså alkoholhaltiga varor som inte tillhör restaurangens inventarier. För om det skulle göra någon kontroll då och inte, vad heter det när man kollar vad man...
Inventering.
Om inte inventeringen stämmer ungefär mot det. Om det är liksom 5 flaskor om man är konti här, då säger de här är inte era.
Nej, jag vet,
jag vet inte exakt vilket lagbrott det är, men det är något.
Det är ett lagbrott, jag är en tjuv eller en skurk.
Jag tycker du löste problemet alldeles fantastiskt.
Ja, tycker jag.
Det var en fin flaska. Jag tror jag kanske sa fel om det var Chateau Levis eller Chateau Decam, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.
Hur som helst, man måste kunna tänka utanför boxen ibland. Ja. Det är inget mer med det.
Nej. Som gäst eller som anställd på krogen?
Bägge och. Får du ner en långburk i Jarlingarna, så bra jobbat.
Ja, det är absolut häftigt. Det här måste vi ju snacka om. Det absolut skönaste som jag blev så glad över när Jesper berättade för mig. Det var alltså en tjej som gick på krogen och hade med sig sin väska. Hon hängde av sig sin jacka i garderoben. Och så gick hon in på med sin väska då. Som var någon form av leopardfärg. Som hon sen glömde på krogen, som vi hittade sen vid stängning. Det visade sig att den här väskan var ju inte riktigt en väska, utan det var ju, hon hade ju liksom plastat in eller färgat en bag-in-box som hon hade satt snöre på då. Och liksom köpte ett glas vin i baren, sen gått och putta på den där i sin... Och jag tycker att sån kreativitet, jag kan inte bli arg på det.
Det är så jävla snyggt. Och det är såklart när man står där lite stressad och i garderoben. Ja, men här är min väska. Ja, men det ser ut som en väska. Så ser man inte den där lilla pipen som sticker ut.
Jag tycker det är så snyggt. Och det var så här, hade jag sett det på danska, jag tror inte jag hade reagerat. Utan bara det där är, applådera din kreativitet, unga dam.
Ja. Det är så snyggt. Det fanns ju, jag vet inte om det finns längre, men boxar som ser ut som en handväska. Och en och får oss hade ju de här, vad de nu hette. Nej, så alltså, ser det ut som någon sån här Chanel-väska. Ja.
Men visst hade hon klätt in den här i någonting?
Det kan jag tyvärr inte svara på. Men det kan vara möjligt att det är en sån här Chanel.
Men det är ju genialt.
Ja, jag tycker det är helt fantastiskt.
Jag ska ju inreda om min DJ-väska. Det har ju jag jävlar mig i den lilla bittra lådan.
Ja, tack. Vi kan återvända till så här dyra grejer, för pengar är ju kul. Oavsett om vi inte tjänar några pengar här. Men pengar är kul. Vet ni vad världens dyraste bärs är från?
Jag har sån jävla koll på det här.
Didi Henrik Hångel Olsson.
Jajamensan.
Är det Carlsberg Hoff på
Stureplan? På Långburg.
På Stureplan.
Världens dyraste bärs.
Nej, det är en öl som heter The End of History.
Oj då.
Oj.
Historiens slut. Och det är Brewdog. Ett skottsbryggeri som har tagit fram det här. Det här är världens starkaste öl.
Nej, vad härligt.
Det är inte bara världens dyraste, utan världens starkaste. Den kostar £500 för en flaska öl.
Oj, typ 6000 spänn.
Ja, ungefär.
Vad får man ut över flaskan där?
Den kommer då, flaskan är uppstopp eller insydd i en uppstoppad ekorre.
För helvete.
Det är så bizarrt. Jag ser hur de sitter på bryggeriet och bara, fan, vi ska ta fram något riktigt skruvat.
Hur får man fram ekorre?
Alltså, jag vill inte ens tänka på själva processen bakom mig. Vad ligger procentsatsen på dig?
55%, brorsan.
55%.
Det kan ju bara smaka keck egentligen.
Jag tycker när bärsen så här överskrider 8-9% så är det inte bärs längre, utan då börjar brinna lite i gommen.
Jag har ju druckit en utav de där. Jag tror det till och med är Brewdog som gör den. Vad heter den? Nuclear Penguin.
Tactical Nuclear Penguin heter den.
Ja, jag har drack den på en provning någon gång. Och det smakar ju ungefär, det smakar lite whisky men lite faddare liksom.
Ja. Ja, för när du är uppe i över 13% i bärs, det här kan jag åtminstone lite, för bärs gillar jag. Över 13% så smakar ölen inte öl längre, då är det sprit.
Ja, just det. Humle, det här med den vanliga ölsensoriken försvinner mycket.
Ja, belgarna är ganska duktiga på det här att dölja. De har vansinnigt stark öl. Jag har druckit flera belgare som har varit över 14-15%. Och de är duktiga på att dölja det, men andra tillverkare, eller när ölen är över där, så smakar bara sprit.
I Sverige har vi också en progressiv alkoholskatt, så att ju dyrare öl så blir ju exponentiellt mycket dyrare att sälja och konsumera.
Jag har ju på det här med belgisk öl, jag dricker väldigt sällan öl, jag dricker annat istället. Men jag har ju en favoritöl som också stiger upp lite i procenten där. Det är ju Duvel.
Ja, jättegott.
Det är bra. Fantastiskt, men den ligger ju, deras standard ligger någonstans så 8,5 ungefär.
Yes.
Man känner när man tar en stor redig klunk av den där att det finns lite sprit där i bakgommen som...
Man känner att höfterna börjar
röra på sig.
Foglossning.
Ja, tack.
Men grejen är att belgarna vinner ju vart annat år världens bästa öl.
Ja, de kan ju. Är det fortfarande de här munkarna?
Trappistmunkarna, ja. Det har ju funnits och finns ibland på Systembolaget.
Det är sant.
En exklusiv liten låda som folk liksom bara står och... Ja, men ni har ju sett när Justin Bieber kommer hit och folk köar utanför biljettförsäljningen. Det är motsvarande.
Har du testat?
Nej, jag har faktiskt aldrig haft glädjen att göra detta, men jag har försökt att köpa men aldrig liksom lyckats.
Men är det liksom, tror du att är det välsmakande bärs? Det är det väl säkert, men är det lite mer känslan också att det kommer från de här munkarna som
gör? Lite grann den grejen att det är lite special. Det är som den här ekorren säkert.
Ja, fan, stackars ekorre.
Dricker man ur ekorrens mun eller på andra sidan?
Jag har aldrig sett en sån här flaska. Jag försökte bilgå, men jag fick inte fram.
Jag hoppas det från andra sidan. Hoppas de här 6000 spännen du har spenderat får du att dricka ur en ekorrens rövhål.
Lyfter på svansen och säger
den kommer faktiskt ut ur munnen. Den öppna munnen på ekorren. Okay. Som också är klädd i en liten kostym med en fluga.
Nej.
Världens dyraste champagne, grabbar. Har ni koll på den?
Nej.
Det kan jag berätta. Jag skulle inte säga att den är svensk, men den hittades här i Sverige. Det är den här sjunkna skeppet utanför Åland.
Ah, den.
1840-talet sjönk det här skeppet och de lyckades hitta om det var 140 eller 150 flaskor med champagne av olika årgångar och kvalitet.
Just det.
Och den champagnen är än idag den dyraste som har sålts.
Vet man vad den kostar?
30 000 euro gick en av dem för.
Oh, fy fan.
Det är mycket pengar.
Det är inte så farligt.
Framförallt inte när det inte smakar så bra.
För här har vi ju en anekdot. Här har vi en liten rolig anekdot. Att Jens Fritjofssons älskade far, Bengt Fritjofsson, har fått smaka det här vinet. Exakt. Eller champagnen.
Ja.
Har han förtällt historien om smakerna som fanns där i?
Ja, det fanns ju inga bubblor kvar. Det fanns ju ingen bornyr, som man säger. Det var ju bara platt, så det var ju som ett vitt vin.
Ja.
Däremot så lagringsmässigt är det ju ganska bra. Det är några plusgrader på botten, det är kolmörkt. Så att det är ju ganska bra lagringsförhållanden för just champagne.
Men som vitt vin höll det kvalitet?
Ja, det var ju inte dåligt. Det fanns ju ingen syrepåverkan, det fanns ingen så att säga, oxidation som annars är ett klassiskt problem med viner som har lagrats lite dåligt.
Så där.
Jag ser framför mig hur din pappa är som ett skånskt yrväder när han får reda på att han faktiskt ska få smaka på en av de här flaskorna.
Det var ju Åland.
Vilken grej! Ja.
På Åland. Och de höll också en dryckesaktion där folk fick köpa några flaskor av det här.
Ja, det var där den gick för 30 000 euro.
Ja, just det. Juglar hette producenten som sen blev Jacusson som ligger i champagne.
Är det idag ett märke av kvalitet?
Jacusson är jättebra.
fantastiskt.
Så det är samma vingårdare som har fått sätta livet till, så att säga.
Fantastiskt.
Men det var fan. Ja, men det är alltså världens dyraste.
Än idag världens dyraste sålda champagne. Som tydligen då inte är champagne, utan det är
så märkligt, kan man tycka. Ja, exakt. Men det kan man tycka är märkligt, för man tycker att champagne, det ska ju vara prima, prima, prima. Det borde, om man tar 5 miljoner för en Romani Conti, då tycker man att världens dyraste champagne måste ju kosta dubbelt så mycket. Ja. Men ja, inte så.
Det är någon form av korruption här i din världen.
Jag tror det.
Men när vi ändå pratar om sprit och härligheter, så kan vi, är det lätt att falla in på egna historier om sprit och förtäring. Jag var ju för några år sedan i fantastiska landet Kuba.
Wow, jag har alltid velat åka dit.
Ja, det är fantastiskt. Det är makalöst vackert och superhärligt. Så. Och när jag var i Havanna så kände jag att fan, nu är jag Havanna. Havanna Club, Rom. Jag måste ju
såklart
avnjuta det här fantastiska undret som är Havanna Club. Så jag gick ju till Havanna Clubs bar som ligger i deras museum där och sätter mig, och, eller går fram till baren och ah, min spanska är ganska rostig, så jag liksom rom, säger jag. Och den här bartenden bara, okej, turist, snyggt. Och säger, ja, det blir liksom 50 spänn.
Jag känner, 50 svenska.
50 svenska, så jag känner, ja, fan, det borde vara ganska billigt här. Ja, skitsamma. Så jag betalar det där och sätter mig ner, och då får jag ett glis, eller glas med is, en limeskiva och en flarra med Havanna Club på bordet. Och sen så en liten skål med socker på sidan. Och bara, oh, ja, det är så här det är.
Ja, han såg det när du kom in av dörren och bara drog av korken på en hel rör direkt.
Ja, det var bara, så alltså, jag satt mig där. Jag tog mig inte igenom hela flaskan, men satt där och blev ganska red i tanken. Och det var så här det var, för jag gick runt på stan sent en kväll och så kom det fram en snubbe och så här, vill du lära dig dansa salsa? Ja, för fan, det är klart. Ja, går in och köper en rom, så får du rom och så får du en salsakurs.
För priset av
han? Ja, fan vad nice. Jag gick in, en rom, tack. Samma sak. En flarra. Och sen försöker liksom rapa mig igenom en salsakurs där. Det var svinmysigt. Men, och jag var även med om det absolut coolaste jag någonsin varit med om. För mina sista 2 dagar så åkte jag ut till kusten, eller till en liten hamnstad. Och det var liksom, det är känt att många fiskebåtar som man ska ut och fånga Blue Marlin eller Black Marlin, vad det heter, går därifrån, från den lilla byn. Så där bodde jag på ett hotell, och nere vid hamnen så låg en så här riktigt unken, gammal fiskepub liksom. Så jag gick dit en kväll och satte mig, beställde en rom. Ja, jag fick samma sak igen. Fick det här jag sett. Och in i hamnen så kommer en så här gammal jävla båt. Och ur går 3 stycken, alltså fiskare som ser ut som man tror att liksom 30-40-tals fiskare såg ut. Det är liksom skitiga linnen, stora tatueringar, mustasch, cigarr i munnen, såg halvfulla ut, skitiga byxor, allting. Kommer in i baren och sätter sig vid ett bord där, 3, och så får de en varsin bärs och någon flaska rom. Och jag sitter där lite lätt påverkad och känner att fan, nu har jag chans att supa med kubanska fiskare.
Kanske dansa salsa.
Jag kommer aldrig få den här chansen igen. Jag måste ta den. Så jag vänder mig till den här bartendern och så säger jag 3 rom och får 3 flarror.
Alltså, du borde ha fattat själva tekniken.
Och han tittar på mig och bara, okej, okay, jag hoppas inte det här är till dig liksom, brorsan. Du är redan rätt i gasen. Så jag liksom snubblar över till det här bordet och ställer mig på kortsidan där och bara pekar på stolen, och de har tittat på mig så, fan, är det
skakar på huvudet.
Och så är det en som liksom sparkar till den här stolen så den åker ut. Och jag sätter mig och ställer ner flaskorna och bara, nu kör vi. Nu råkar jag, grabbar. Så jag sitter där så hela natten och tjottar om mig här och röker så mycket cigarr så det brinner i både lungor och ansikte. Ja. Och de försöker liksom berätta fiskehistorier. Tror jag att det är. Jag har ingen aning om vad fan de säger.
Du inleder med att säga att du har dålig spanska. Ja, men ska du sätta dig och surra med...
Nej, men det är någon, alltså, vi blir alla jättefulla och jag är förmodligen full. Och de liksom försöker typ klappa mig på axeln och ska dra en historia på spanska. De kan ju lika gärna bett mig dra åt helvete. Jag fattar inte det. Jag satt där och nice, fan grabbar, kul. Och fick cigarr och de beställde mer. Jag tror att i slutändan stod liksom 7 flaskor rom på bordet.
Fan.
Och det var bara shotta och bärs och cigarrer och så.
Men
så,
vilken grej.
Ja, alltså, det är fan bland det coolaste jag har gjort. Jag har ingen aning om liksom, de snackar skit om mig och liksom planerade en stöt eller döda mig. Jag har ingen aning. Jesper, du har ju varit utomlands också i ditt liv.
Det har jag. Bland annat... i naturvackra Magaluf.
Fy fan.
Jättefint är det i Magaluf.
Visst är det.
Verkligen. Och nu pratar vi om lite om priser här. Att det kostar 50 kronor för en flaska rom. Mm. Och det är ju fantastiskt. Och det får mig att tänka på en grej här då i Magaluf när vi drev våran bar. Då kostade en flaska vodka ungefär 42 kronor att köpa in.
Det är snorbilligt.
Det är väldigt billigt. Och då var det en liter då av det ädla märket Rushnikov.
Oh, kvalitet. Ja.
Och det roliga med det här var att det var ju samma centiliterpris på våran vodka som Red Bull. Och det är väldigt många som åker till Magaluf, svenskar och skandinaver, som dricker vodka Red Bull. Och då var det så här ständigt återkommande. Att de skriker, ja vi ska ha en vodka Red Bull och den ska vara stark som fan. Mm. Ja visst, tänker jag. Ta bort droppkorken, häll upp hela glaset med sprit. Toppar med lite Red Bull. Här har du. Ja, fy fan, du är så jävla cool bartender. Och du är så ball, och du gått i barskola eller? Jag vill bara lugga alla. Alltså.
Har du gått i barskola? Mm. Bästa drinken.
Det här har jag lärt mig. Liksom. Ja. Det är nästan billigare med vodka än Red Bull. Ja.
Ska jag stark som ja, kör på.
Det är Magaluf. Ja,
men hur är det Magaluf överlag?
Det är fruktansvärt ställe med otroligt dålig mat och spritkultur. Otroligt dålig kultur överlag.
Pissade.
Nej, men det är på riktigt helt fasansvärt. Jag åkte ju dit när jag var 32 år gammal.
Mm. Första gången.
Mm. Vilket är ungefär 20 år sedan.
Ja, men lite så.
Ungefär 20%. Jag tror att om jag hade varit där när jag var 18-19 så hade jag nog haft time of my life. Mm. Och beställt starka drinkar och dansat såna här foam parties.
Just det.
Men när man är en vuxen man med lite kultur i kroppen så är det inte så superroligt.
Nej, jag fattar. Mm. Det här är någonting som jag hört som jag inte vet om det stämmer. Apropå vodka Red Bull drinks.
Ja, tack.
Att det finns ställen i vår fagra huvudstad som tar skyhöga priser för just den drinken för att få folk att sluta liksom köpa.
Det finns 50% sanning i den. Okay. Och det kan också finnas lite annat. För om man vill ha en romkola till exempel så kan man, om man går på en nattklubb, på rom i ett glas och så kola med sån här pistol.
Just det.
Som man trycker. Den kolan är väldigt, väldigt billig. Mm. Red Bull kommer inte på pistol utan den kommer på burk.
Alltid?
Ja. Mm. Och Red Bull är betydligt dyrare än den här kolan som du får in. Så vissa brukar distansera priset mellan två groggar. Om du vill ha en vodka Red Bull så vill du ta lite mer betalt. Mm.
Men det har ju också blivit en grej utav det, att ta mer för en vodka Red Bull.
Ja. Man blir av med ett visst klientell om man höjer priset.
Ja. Men folk kommer beställa den då.
Ja.
Det är så, eller hur?
Oh, ja.
Gäller det alla sådana energidryck? För det är ju inte bara Red Bull som...
Burn.
Ja, Monster har väl också... Mm. Det finns väl en insjö av de här. Kostar alla samma ungefär?
Nej. Vodka Red Bull är alltid dyrast. Vill du veta varför?
Ja.
För att du köper märket vodka Red Bull. Du köper inte en vodka energidryck på samma sätt som du köper en gin tonic.
Just det.
Men så du menar att Burn och de andra har inte nått upp till den klassen då?
Nej, verkligen.
Red Bull står i en klass för sig.
Och det kommer de aldrig att göra, för det här är redan satt.
Yeah.
Vodka Red Bull är redan det man säger. Du kommer inte börja säga vodka energidryck hur mycket någon PR-killer än försöker.
Nej, men om stället då inte har Red Bull utan de har ett annat märke, så säger de ju...
Burn har jag beställt.
Ja, men jag går ju och säger
på Gotland till exempel.
Ja, men jag går ju och säger att ja, jag tar en vodka Red Bull och säger jag har inte Red Bull men jag har den här.
Mm.
Ja, det funkar lika bra för mig.
Mm. Ja,
och så får jag en sån.
Du hör ju också vad du beställer. Du beställer ju inte en vodka energidryck, du beställer ju en vodka Red Bull.
Ja, men jag godtar även att han inte har det, utan har något annat.
Självklart, men det är ju ändå det är vad det är.
Ja. Men det är så sjukt för att om jag kliver in på ett ställe nykter. Och så skulle jag beställa en vodka Red Bull. Då skulle jag tycka det var lite så här småäcklig. Men så har jag dragit några järn och så kliver jag in på en nattklubb. Och så bara,
vodka Red Bull.
Ja, tack.
Åh fan vad god den är. Vad är det för vad som händer i huvudet?
Det som liksom vi kan sätta lite props för här är att vodka Red Bull är ju den sämsta mixen på Red Bull. Du ska ju gärna ha en sportgrogg.
Sportgrogg?
Ja.
All right.
Vodka, eller gin, Red Bull.
Är det bättre?
Fantastiskt.
Okej.
Okay. Wow. Det är som natt och dag.
Mm. Då ska jag prova
båda smakar ju Red Bull.
Men... Sportgrogg, sportis, allt det här är jättegott.
Ja. Sportis. Förklara sportis. Är det Brolin går och dricker sportis?
Nej,
och
därför... Gin och Red Bull. Alltså energidryck, det är ju sportdryck. Och du dricker en sportgrogg.
Gin Red Bull.
Jo, men vodka Red Bull är väl också en sportdryck?
Ja, det har vi aldrig, det har vi aldrig sagt att det inte är.
Nej, jag förstod det fel.
Nu fattar jag inte riktigt vad det står där och säger.
Det var
väldigt ballt bland restauranger, framförallt inom säsongsorter, att beställa sportgrogg för ett par år sedan.
Ja.
Och jag försöker ju hålla den traditionen i mitt liv. Det är kanske därför vi nämner det här nu i alla fall minst en minut. Sportgrogg, 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 sportgrogg.
Vad sa du att det hette, sa du?
Sportgrogg.
Ja. Vi vill gärna att man ska kunna gå till en krog här på Naturvakta Stureplan och beställa en sportgrogg. Och
får man rätt då, tror ni? Nej.
Nio fall av tio är nej. Okay. Utan man måste förklara vad det är. Och då känner man sig lite korkad.
Ja.
Med det sagt så tänker vi runda av för dagen.
Ja.
Vi har haft jättekul idag. Det hoppas vi ni också har haft när ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden. En podd om restaurangliv tillsammans med Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Tack för idag!
Vi hörs!
Ha det bra!
Hej då!